Hej och välkommen till dagens juridikpodden i dessa coronatider. Brottsligheten, den ökar i vissa sammanhang och den minskar i vissa sammanhang med anledning av just coronasmittan. Vad vet vi?
Det som polisen då, de påstår ju att narkotikahandeln, den minskar eftersom vi har stängda gränser. Vilket i sin tur då kan leda till en obalans i de kriminella miljöerna, som det så fint heter, senare när gränserna öppnar och så. Och sen så pratar man ju mycket om att våld i nära relationer ökar eftersom folk lever nära på varandra och är hemma hela dagarna. Och även idag kom det ju rapporter om att pedofilin ökar, och jag tror den här alltså sexuella bilder på nätet och den där typen av brottslighet också.
Ja, men framförallt som du säger vad gäller pedofilbrott, så rör det sig om internetrelaterade brott. Alltså pedofiler som i större utsträckning använder internet, sprider och delar sitt material. Och även då sådana som kontaktar barn i sociala medier. För att det är ju ett faktum att under nu coronatider så tillbringar människor, både barn och vuxna, större tid på nätet. Man har så att säga mer fritid. Det är mycket som är inställt. Många sitter vid datorerna. Det gör vi ju själva, höll på att säga, dagarna i ända. Så att det blir väl en naturlig del. Samtidigt som då folk är hemma, villainbrotten minskar. Tyder allting på, polisen är ju lite, som du var inne på, eller att GV hade varit inne på, det är lite vaga siffror, det är lite tidigt att få ut statistik om anmälda brotten. Men så ser det ut i alla fall, och det är en rätt logisk följd.
En sak som man då också tror åtminstone är en logisk följd är ju att de så kallade utländska ligorna, alltså professionella ligor som ger sig på specifika, till exempel bilmärken och sådär, betyder svårare att operera eftersom de helt enkelt inte kommer över gränserna. Narkotikafrågan tycker jag ju personligen är kanske den ur det här perspektivet mest intressanta, därför att tillgång och efterfrågan styr narkotikamarknaden mer än någon annan marknad egentligen. Och frågan är vad händer när det inte finns tillräckligt med vitt pulver eller annat knark i och tillgå, men man ändå vill ha det. Då går priserna upp och det blir rent krig kring det som finns sannolikt.
Ja, men det är ju den här obalansen som skapas då på grund av att saker och ting ändras även i de kriminella miljöerna. Så det är ju självklart, och vi kommer säkert se en uppgång av de här, även om vi redan nu har ganska högt antal, så om vi får kalla det väpnade konflikter, så kommer de säkert öka när det här är över också.
Ja, och det handlar ju då om i försäljarledet, men även längre ner så att säga i skalan. Om det nu handlar om vitt pulver eller brunt pulver, så är det klart att går priserna upp, då måste det finansieras av brukarna. Och då kanske vi får villainbrott. Alltså, villainbrott blir ju svårare som sagt, men bilinbrott, alltså stöldbrott för att finansiera sitt bruk.
Alltså inbrotten har ju, det faktiskt hörde jag häromdagen också, de minskar ganska kraftigt här nu när det är så pass många som jobbar hemifrån. Däremot så kanske det är så att de ökar på landsbygden där det finns mycket landställen och sådana här saker, för att folk inte kommer ut dit i samma utsträckning just nu som man kanske hade gjort annars när det är så fint vårväder, om det inte är corona det här är.
Samtidigt verkar det vara, i varje fall i vissa delar av landet, rena karavanerna ut till sina landställen för att folk inte vill sitta inlåsta i sina, de som bor i staden och sådär. Så jag vet vissa i skärgården här, i Stockholms skärgård, har man ju flaggat för att det är väldigt mycket människor där som kanske normalt är där på somrarna, men numera kommer dit av coronaskäl.
Ja, och det har man ju också läst att det finns vissa synpunkter på av de bofasta öborna som inte vill att det ska komma ut någon coronasmitta på deras öar. Och vi får väl se här nu. Finland gjorde ju så att de stängde ner hela Helsingforsområdet, Nyland tror jag det heter, och det innebär ju i så fall att om något motsvarande skulle hända i Stockholm, då kan man inte åka till sitt landställe om det ligger utanför länsgränsen.
Men just där hände ju också det, att det var någon form av karavaner som drog norrut till då, det som också i Finland heter Lappland. Jag råkade själv vara där för några månader sedan, så jag vet ju hur öde och stor vildmark det är, men man har väldigt trevliga stugor där i vildmarken. Och det stora problemet som uppkom i det sammanhanget var att det inte riktigt finns den typ av intensivvårdsmöjligheter i finska Lappland, i den glesbygden som man möjligtvis har i Helsingforsområdet. Va?
Nej, och det här är ju faktiskt en rätt intressant diskussion som vi kommer in på här nu. Alltså, är det omoraliskt så att säga som storstadsbo där det här viruset har fått som störst spridning att så att säga för sin egen säkerhets skull röra sig ut till landställen som ligger mer ödsligt? Vad tycker ni?
Ja, det är en jättekomplicerad fråga och det är också intressant ur ett juridiskt perspektiv tycker jag. Vilka möjligheter har så att säga staten då att begränsa människors rörlighet på det här sättet? Och ska vi ha vägspärrar då på alla utfart? Och Stockholm är ju byggt på öar, det är bara att stänga av broarna. Vad gör man med de som tar båt? Alltså det, jag tycker det är fascinerande och hoppas verkligen att vi inte hamnar där. Det vore ju en fullkomligt unik situation.
Det är så rent juridiskt, så är, för att svara på din fråga Erik, så är det så att smittskyddslagen ger de myndigheterna ganska långtgående möjligheter att lysa av, alltså områden, det kan vara allt från ett kvarter till ett helt län som, där det finns en pågående smittspridning som inte är under kontroll. Va? Och det innebär att rent praktiskt så skulle man kunna tänka sig att vi stänger Stockholms län. Ingen får lämna och ingen får komma dit om man inte har väldigt speciella skäl. Va? Samtidigt ska det här då vägas emot och göras vanliga så kallade proportionalitetsbedömningar mot den bestämmelse som vi faktiskt har i svensk grundlag som säger att varje svensk medborgare har rätt att förflyttas över riket och att lämna riket. Va? Så det är inte någonting som man bara tycker att generaldirektören för Folkhälsomyndigheten kan besluta om lite sådär lättvindigt, utan det ställer ju krav på en, ska säga, mycket stort övervägande, och ytterst ska handla om att kunna utkräva någon form av ansvar om det skulle visa sig vara på tok fel gjort. Alltså.
Ja, men då, sen kommer man ju alltid in på det som är den ständiga avvägningen här i de här tiderna, att vad händer med näringen? Liksom? Driver man någon form av serveringsverksamhet eller restaurang eller liknande på en ort som är stor sommartid dit folk nu kommer, så är man kanske ganska tacksam för att man får lite kunder som man kanske inte kommer få till påsk för att folk inte kommer åka dit till påsk. Och det är bara att titta på skidnäringen, liksom Skistar, och som har fått rätt mycket bastning här nu den senaste tiden. Vad är det som händer? Liksom?
Ja, vad händer? Och varför har detta med skidnäringen fått sånt uppsving just nu? Att det verkar som om väldigt många i den yngre generationen åker skidor just nu.
Ja, men det är ju den tiden på året, att säga. Det var ju sportlovsvecka för inte alls länge sedan, och i samband med det så är det ju väldigt många som rör sig på små ytor, och det är afterski och folk står nära varandra. Det är som gjort för smittspridning.
Ja, men sen har det nästan blivit lite stigma just där med skidåkningen, för att många förknippar ju det med det här stora utbrottet som blev i Italien. Liksom att det var många svenskar som tog med sig det här hem just från skidsemestrar i speciellt italienska Alpen, och jag tror att det är det som gör att folk blir extra förbannade också på att stockholmare åker upp till Åre och sådär och helt skruppelfritt går på afterski och trängs i gondollifter. Och alltså jag tyckte man såg det på den här generaldirektören från Folkhälsomyndigheten, han var ju upprörd alltså när han stod på den här presskonferensen och pratade om just skidorterna.
Samtidigt är det också intressant där, för att man har, det finns en så kallad slaskparagraf i, som inte ens finns i smittskyddslagen utan i smittskyddsförordningen, som naturligtvis står ännu svagare än vad lagen är i förhållande till grundlagen. Och i smittskyddsförordningen så bemyndigas Folkhälsomyndigheten en möjlighet att besluta om övriga föreskrifter i samband med till exempel smittspridning av allmän eller samhällsfarliga sjukdomar som i det här fallet. Och vad man kan inrymma i det här att fatta beslut om övriga föreskrifter, det är naturligtvis ytterst en otroligt känslig fråga, därför att det kan ju inte vara så att en statlig myndighet kan upphäva grundlagsskyddade rättigheter hur som helst. Och frågan är hur långt man kan gå. Nu har man fattat beslut om det här med bordsservering på restauranger och sådär, och anser att det inryms under den bestämmelsen. Vilket jag i och för sig inte är övertygad om att det faktiskt gör om man går ännu längre. Det innebär ju inte att man har ett carte blanche från statsmakternas eller folkets sida att låta generaldirektören för en statlig myndighet stifta lagar som begränsar medborgarna i deras rättigheter. Va?
Nej, men alltså det som blir också intressant, och speciellt kanske när man kommer titta på det här i retrospekt, det är ju att de står på de här presskonferenserna och det är bara så här, ja, och sen så har vi instiftat en ny förordning här, och så det går ju otroligt fort det här beredningsarbetet då när man liksom ändå gör ganska stora förändringar i och med de här föreskrifterna, och det är ju sånt har i alla fall aldrig jag upplevt tidigare under min livstid.
Nej, och det finns faror med det. Jag kan säga, jag pratar med med jurister även inom regeringskansliet som säger att det här får gå den här gången och det finns fog för att göra det, men det är ett mycket olyckligt sätt att bereda och lagstifta, bereda lagförslag på och lagstifta när man får en dag på sig inom lagrådets väggar att granska ett lagförslag som har tagits fram på 2 dagar och sen ska det klubbas i riksdagen nästa dag. Och eftertänksamheten och den politiska debatten som faktiskt är en del av den demokratiska lagstiftningsprocessen lyser minst sagt med sin frånvaro, och det är i förlängningen väldigt farligt, va?
Och precis som ni är inne på, vill att det här blir ju någonting som vi om 1 år eller 2 får titta tillbaka på och utvärdera, för att det är ju så att det är en fullkomligt unik situation, men än så länge så har man ändå, eller har i alla fall jag ett intryck av att det har varit medel som man så att säga har fyllt sitt syfte.
Ja, det är ju det som man, alltså, i varje fall när jag pratar runt med folk på allt från praktiserande advokater och domare till folk på regeringskansliet, så är det som egentligen alla säger, det här var nog nödvändigt nu, men vi vill inte ha den här situationen. Samtidigt kan det vara värt att påpeka att Anders Eka, som nu är domare och justitieråd och ordförande i Högsta domstolen, för ungefär 10 år sedan var huvudsekreterare i grundlagsutredningen, och han föreslog då att man i svensk grundlag, alltså regeringsformen, skulle ta in ett antal bestämmelser om krissituationer, civila krissituationer i fredstid, men det gick man inte med på från politiskt håll. Så att vi har särskilda bestämmelser i 15 kapitlet regeringsformen när det gäller krig och Sverige befinner sig i krig eller i omedelbar närhet av ett krig, men inte i den här typen av situation. Så att det är ytterst tveksamt hur långt man kan gå i det som kallas undantagstillstånd i en civil krissituation som den här.
Ja, och samtidigt så kan jag säga att jag som enskild medborgare i Sverige just nu känner ändå viss stolthet över den här, i alla fall så långt vi har kommit nu, i den försiktighet som vi aktar och inte liksom stänger ner hela länder och städer eller regioner och sådär. Och om det nu skulle visa sig att det här fungerar, så tycker jag att det har skötts på ett ypperligt bra sätt av svenska myndigheter och regering.
Så ser det ut i coronatider. Andra delar av vår värld, nämligen näringsliv, finans och pengar, som också berörs av corona, är den kritik som har riktats emot utdelningar och bonusar och så där inom näringslivet, i ett läge när allt från staten till enskilda medborgare och företag försöker ta någon form av, vad vi nu ska kalla för, solidariskt ansvar för att gemensamt ta oss ur den här situationen på bästa möjliga sätt, eller på minst allvarliga sätt i varje fall. Och inte minst generaldirektören och chefen för Finansinspektionen, Erik Thedén, han har ju då kritiserat och tyckt att de här bonuserna och framförallt utdelningarna måste begränsas i den situation vi befinner oss i. Han kan naturligtvis inte besluta om detta, utan bara ha en åsikt. Vad säger vi?
Ja, men det är klart att det är jävligt konstigt att gå ut och säga att verksamheten håller på att gå åt helvete om man vill ha regeringsstöd, och så samtidigt ska man liksom, utdelningen, ja, kanske kan köpa att den kan få gå vidare ut till aktieägarna, men de här stora bonuserna till cheferna och styrelseledamöterna, det är klart att det känns ju osolidariskt alltså.
Jo, men jag tycker att man kan förutsätta, och jag kanske till och med förutsätter att Tillväxtverket, som tittar på det här med permitteringar och som ändå ska godkänna en ansökan om arbetstidsförkortning, att de måste ju se över en verksamhets totala, så att säga, inkomster och utgifter, hur de har drabbats. Och det rimmar ju väldigt illa att dela ut miljonbonusar samtidigt som man tar emot pengar från staten för att det inte finns arbete eller möjlighet att klara verksamheten annars. Det är ju hela syftet med permitteringen.
Ja, och hela det här krispaketet där permitteringarna ingår, det är uttalat så att du ska kunna visa, för att kunna komma i fråga för det här stödet, att du har drabbats i princip omedelbart utav corona och att du har hamnat i ett läge som är på att du nästintill hamnar på obestånd eller inte klarar av att få företaget att överleva på annat sätt. Så det ställs vissa sådana här krav på att du kan inte heller vara ett så här sjukt företag. Du får inte vara på obestånd redan när det inträffade, eller att det ser ut som du ändå var på väg att gå rakt ner i konkurs, va? Men du kan inte heller begära det om du inte verkligen behöver, utan du ska ha hamnat i ett läge där det här är den strategi som kan få företaget att överleva, nämligen att staten går in. Och då kanske det är på sin plats att man inte har gjort jättestora utdelningar utav de pengar som annars kunde användas för den här krissituationen.
Samtidigt kan man ju vända på det och säga så här, om man ska företräda den andra sidan, att om man har ett arbete på ett stort företag där man så att säga har viss del i sin lön som är prestationsbaserad och man nu är färdig med sin årsredovisning, då kanske man ska få den delen som man har presterat för under tidigare året. Jag menar, blir man permitterad i mars månad som väldigt många personer blev nu här till exempel förra veckan eller den här veckan, så får man ju trots allt sin ordinarie månadslön för den månaden februari till exempel som man hade jobbat innan man blev permitterad. Och det är väl de pengarna som ska delas ut i bonus nu. Det är väl för förra årets arbete.
Ja, det är det naturligtvis. Eller i varje fall för föregående genomfört arbete. Sen tror jag att bonusar i det här sammanhanget inte primärt syftar på duktiga säljare som kanske har en del av
sin lön. Nej, man kan väl ha prestationsbaserad bonus även som verkställande direktör.
Ja, det är väl framförallt där, och de brukar ju bli väldigt höga i synnerhet om det är bra vinst i företaget som inte har kommit till följd av corona utan före corona. Då kan man då diskutera, är det rimligt att man både åtnjuter ett statsunderstött överlevnadspaket samtidigt som man då i någon mening lämnar ut miljoner i bonus? Det kanske är inte bara stötande moraliskt utan också formellt fel.
Ja, och vi måste ju ändå skilja på bonus och lön. Alltså en vd för ett stort företag kan ju ha en väldigt hög inkomst. Bonusen är någonting utöver det som då förvisso är prestationsbaserat, men lönen är ju lönen. Och nu har ju Volvo då till exempel gått ut och sagt att det blir inga bonusar 2020 och att man går ner i arvoden i styrelsen med 20% tror jag det var. Det kan man ju se som en direkt reaktion tror jag på den kritiken som Volvo fick i samband med att de har då stängt fabriker och permitterat väldigt, väldigt många anställda och även varslat många. Men Svanberg gör väl 3,5-4 miljoner om året i lön.
Ja, men det är ointressant ju.
På vilket sätt är det ointressant?
Nej, men det spelar väl ingen roll hur hög lön man har. Det är skillnad. Alltså, det som spelar roll är väl hur mycket man kan tänka sig att gå ner procentmässigt. Procenten är ju lika stor oavsett vad man tjänar.
Ja, men samtidigt är det faktiskt så att det har du en lön som ligger 10 gånger högre än vad en normal medelinkomsttagare har, då kanske man i ett sånt här läge kan tycka att man kan göra avkall i en större grad, möjligtvis, va? Än en vanlig knegare. Det behöver man inte ta ett politiskt ställningstagande för att säga i någon riktning. Va? Utan det är ju faktiskt så att det vi just nu ser, där vi därutöver har en ganska stark samsyn bland de 6-7, hur många har vi partier i riksdagen nu? 8 har vi till och med, va? Från höger till vänster. Det är ju extraordinärt. Och det spelar ingen roll om man är extremt marknadsliberal eller den mörkrödaste kommunisten i de här sammanhanget. Man har till syvende och sist i det här sammanhanget statens pengar att tillgå. Och alla vet att det är vi alla som kommer få betala det här en dag, bara det att pengarna nu pikas ut för att få samhället att funka. Och sen kommer de att på en mycket flackare kurva betalas tillbaka av oss skattebetalare på lång sikt.
Man kan inte tänka sig ett sånt här läge att man skulle kunna skära lite i riksdagsledamöternas arvoden, eller är det liksom du som kan, Stefan, omöjligt juridiskt sett?
Nej, omöjligt är ju ingenting uppenbarligen. Det verkar finnas någon form av allmän forsman situation just nu.
Det är bara 55 stycken som deltar i kammarens arbete, och då kan man ju tänka sig att man skulle kunna kapa lite här.
Det är ju snarare en politisk fråga, tycker jag, och ytterst kan man klubba lagar på löpande band för att få igenom de här paketen, så kan man väl klubba lagar om att riksdagens ledamöter ska få lägre arvoden när de nu inte behöver delta. Det är klart att det skulle funka, men det kommer vi sannolikt aldrig se. Så är det ju att sitta i Sveriges riksdag. Sist men inte minst, Säkerhetspolisens årsbok. Även den har vissa anknytningar till det vi pratar om, nämligen corona, eftersom man i årsboken pratar om att Sverige är utsatt för en hel del cyberhot, cyberkrig. Ryssland, Kina och andra länder försöker försvaga den svenska staten och samhället genom att använda sig av den här digitala tekniken som alla idag är så beroende av. Vad säger vi?
Ja, vad säger vi? Den kommer ju varje år och det är alltid lite intressant, men det är samtidigt inte alltid så intressant som man kanske hoppas på sen innan, för att det är ju som sagt, de redovisar ju om det ens är toppen av ett isberg av vad de vet, och man får ta del lite grann av det, och sen så är det inte så mycket mer. Sen är det locket på, och Men det är väl återkommande i år igen det som vi har hört tidigare. Det är cyberhot och det är terrorhot. Och nu har vi hört i 3-4 år i rad att den säkerhetspolitiska situationen på något sätt förvärras i Sverige. Så att, och det är inte bra.
Nej, men jag håller med precis vad du säger. Det känns som att vi har hört den förut. Det är inga... Det som är nyheter i det här är väldigt, väldigt begränsat. Utan sakta men säkert så trappas det här upp. Men det är som du säger också att man går inte in konkret på vad är det för typ av kampanjer och hur har det här faktiskt påverkat säkerhetsläget i Sverige, utan man skrapar lite på ytan bara.
Ja, och det, bara, det du var inne på där Stefan med att det har viss bäring på corona, det är ju då, tänkte du på den här debattartikeln som försvarsminister Peter Hultqvist skrev häromdagen där han varnade för en så kallad desinformationspandemi. Han lekte lite med orden där. Och det som han gjorde bra tycker jag till skillnad från Säpo, det var att han i den debattartikeln faktiskt lyfte en del konkreta exempel på nyheter från utländsk media som han citerade där man tydligt då såg att det var felaktig information. Sen om det var felaktig information som de lämnade med flit eller inte, det ansåg han, men det kan man väl diskutera. Och det tycker jag gjorde att han fick lite mer kärna i sin debattartikel än vad man får när man läser Säpos årsbok.
Nu kanske en debattartikel ska vara lite mer kärnfull än Säkerhetspolisens årsbok i och för sig, men det är helt korrekt. Att prata om sånt här kräver ibland att man också lyfter vissa konkreta exempel så folk kan känna igen sig i det, och inte minst för att få upp den källkritik som vi har pratat om så många gånger här också, hur viktigt det är att man faktiskt i dagens läge har en helt annan blick på det här än när före internets tid, därför att vem som helst kan skriva vad som helst och få ut det numera via obskyra sociala medier och liknande. Men det är klart att det är någonting som väcker en obehaglig känsla i när Säkerhetspolisens chef Claes Friberg till exempel skriver att utvecklingen i omvärlden präglas av en tilltagande kraftmätning mellan stormakter där internationella normer och samarbeten försvagas. Det låter som under kalla krigets tid, fast vi nu då så här långt inte använder atombombshotet utan rent krasst ger oss på och använder oss av, eller vi, de använder sig av yttrandefriheten.
Ja, absolut. Och titta på Putin bara nu när han håller på att skriva om grundlagen här så att han mer eller mindre ska kunna sitta vid makten till 2036. Det är ju 16 år till. Liksom. Och jag tycker att läget i Ryssland verkar ha skruvats upp de senaste åren ganska rejält. Liksom. Och de verkar ju ligga i framkant när det kommer till den här typen av cyberhot också. Och ryska exempel fanns det även i Peter Hultqvists debattartikel såväl som kinesiska, så att det är klart att det pågår någon form av kapprustning mellan de här stormakterna både vad gäller kärnvapen och den här typen av angrepp.
Och då ska vi också säga att Sveriges säkerhetspolis öppet namnger de här länderna, vilket det skulle man inte gjort för ett antal år sedan, att man helt öppet, som Claes Friberg skriver här, att under det senaste året har det vid sidan av det ryska underrättelsehotet blivit särskilt tydligt att Kina öppet försöker påverka grundlagsfästa fri- och rättigheter i Sverige. Man öppet ifrån svensk säkerhetspolis pekar ut två nationer och deras ledningar här för att ligga bakom att vilja underminera Sveriges konstitutionella urkunder i princip.
Ja, men det har väl gått så pass långt att de ser att det finns ju ingen liksom den här tysta diplomatin, den existerar inte riktigt på samma sätt, utan nu kablar man ut det här och sen så det är så pass allvarligt hot mot Sverige då och mot övriga världen så att de har ingen val.
Hur går vi vidare? Hur ska vi lösa det här? Ska vi sätta gränser på internet eller ska man inskränka? Vad är fake news? Går det att lagstifta om fake news?
Nej, det är väl, det tror inte jag. Alltså jag tror att man får liksom, folk får bli mer och mer källkritiska. Det har vi pratat om sedan jag gick i skolan, att man skulle lära sig och läsa nyheter på ett sätt så att man faktagranskade dem. Men det handlar väl också om att förstärka säkerhetspolisen såväl som den vanliga polisen med människor som har god IT-kompetens. Och där tror jag vi inte riktigt vi är än. Och det finns ett antal jäkligt duktiga människor både på polisen och Säpo, men det måste ju bli hundratals fler om vi ska kunna liksom gardera oss mot den här typen av hot.
Källkritiken, Erik, hur ska man, kan man lagstifta fram den eller måste den finnas med i modersmjölken?
Ja, det är ju naturligtvis en väldigt svår fråga, men man kan ju ställa sig frågan, vilket många har gjort då, vilket ansvar har då Facebook, Google där den här desinformationen eller fake news sprids? Att man kan lägga över någon form av publicistiskt ansvar på de här plattformarna. Det är naturligtvis svårgjort. Det är ju såna enorma mängder med information. Men det är ju en fråga som man kan väcka, tycker jag.
Sen skulle jag bara vilja, jag ska bryta in med ett exempel här. Det var att förra veckan så snurrade det någon grej på sociala medier om att den här minskade turismen och den minskade flygtrafiken har fått inverkan på miljön på flera olika ställen. Och bland annat en grej som delades väldigt mycket och fick extremt stor spridning, det var en nyhetsartikel om att det skulle simma delfiner i Venedig. Jag vet inte om ni såg den.
Jo då.
Ja, absolut.
Ja. Sen läste jag en artikel i New York Times där man då bekräftade att det här var ju fake news. Det stämmer inte överhuvudtaget. Sen sitter jag och tittar på TV4 Nyhetsmorgon i söndags där man kör någon form av lite så här halvlustigt nyhetssvep om veckan på sociala medier. Varpå en av de TV4-journalisterna som håller i det här svepet tar upp det här som ett fantastiskt exempel på hur miljön har förändrats och att det faktiskt simmade delfiner i liksom kanalerna i Venedig. Och jag menar, om inte ens TV4 faktagranskar den typen av grejer som man kablar ut till vad det nu kan vara, 1 miljon svenskar som tittar på Nyhetsmorgon på en söndag, det är säkert hur många som helst, då är det ju ett tecken på att det är svårt att värja sig mot det här.
Finns inga bilder på de här delfinerna som är påsådda?
Det frågade faktiskt programledaren var på den här personen och sa nej, det har vi tyvärr inte.
Jag tänkte att de inte kunde ha det trickfilmat som det hette när jag var ung. Alltså att man hade fejkat även bilderna, men så långt hade man inte gått i den här propagandistiska.
Nej, men jag menar, det är ett bra exempel på att nu var det är inte en allvarlig grej, men det är ju en nyhet som får extremt stor spridning, och jag vet inte hur många som läste när råket kom över den här artikeln i New York Times om att det faktiskt var fejk. Alltså jag trodde på det själv från början också.
Ja, det är säkert så att skulle man gå ut på stan här och göra en liten opinionsundersökning så tror jag att väldigt många har tagit del av den här nyheten och tar den för sann.
Och det är det som är, alltså du säger väl att det inte är världens största grej, nej det är det inte, men det är ett mycket bra exempel på kommunikationsstrategier där man då gestaltar någonting istället för att bara påstå det. Och det vet man rent dramaturgiskt att det har alltid en större inverkan. Istället för att bara säga att det här har fått sådana fantastiska effekter för miljön, så hittar man på en historia som alla vill ju ha delfiner, va? Simmandes i Venedig och gärna in i Stockholm också.
Ja, och jag tror speciellt nu i de här tiderna när vi liksom törstar efter goda, glada, bra nyheter, och alla vill väl att klimatet ska må bättre nu när vi har minskat resandet så drastiskt, så är det ju en väldigt tacksam typ av fake news att slänga ut, och det finns väl massa exempel på den typen av nyheter som man skulle kunna nå ganska långt med om man bara ville och visste hur man gör.
Jag tänker ta ner det en gång till den nivå som vi normalt ska befinna oss på, nämligen den juridiska, därför att frågan är väldigt, väldigt intressant och har ju diskuterats de senaste åren väldigt mycket om att man då ska försöka lagstifta emot fake news. Och inte minst Facebook har ju gått ut och sagt att man kommer att förbjuda då köpta annonser i vissa omfattningar som innehåller fake news. Men vad är, vi som jobbar med media, vad är frågan värd när man då kan gestalta och vrida till saker? Det är inte så att det är svart eller vitt att allting är antingen fake eller truth, va? Går det att lagstifta kring? Kan man säga att om det är uppenbart osant så ska det vara förbjudet att publicera? Eller vad ska man göra?
Ja, men då får man ju hamna där man gör på många andra sätt i straffrätten kring ett uppsåt. Att uppsåtet har varit att sprida information felaktigt. Att man så att säga vill vilseleda.
Men ska det gälla politiker, opinionsbildare? Det blir så, ja, det svåra svårt. Frågor, va? Ska man inte få säga att det är på ett visst sätt utifrån en egen åsikt och det här måste man rätta till, bara för att det man säger då inte nödvändigtvis har vetenskaplig grund eller kan styrkas upp med bilder som inte är trickfilmade.
Men vi brukar prata om det, Stefan, ibland när politiker står och debatterar saker i kammaren, att man skulle vilja kolla upp de här exakta siffrorna.
Jag kan säga att det är inte bara att man skulle vilja kolla upp, utan jag har personligen, även om det är många år sedan, i journalistiskt sammanhang gjort precis den kontrollen. Vi kontrollerade upp ett stort antal påståenden som var faktabaserade utav ministrar som gjordes i talarstolen i riksdagen i samband med någon debatt där. Och det var rena faktapåståenden. Och det var ju så att, om jag inte minns fel, mer än hälften av de här faktapåståendena var i vart fall tveksamma och en del direkt felaktiga. Och då låg det på den nivån att man hänvisade till opinionsundersökningar som hävdade att man till exempel ville ha närproducerad mat, minns jag. Och när det visade sig i själva verket att den undersökningen då hade visat någonting helt annat. Så att det är ju intressant.
Ja, det kan man lugnt säga. Men som sagt, jag tror inte att man kan lagstifta mot det här. Jag tror att det är ett problem vi får leva med och acceptera att vi lever i en värld som för mycket gott med sig med internet, och de dåliga delarna, de får vi bara leva med.
Ja, och det tycker jag väl låter som ett slutord eller en slutfundering, att hur hade vi tagit oss an corona, spridningen och informationen utan internet?
Det var i all sin enkelhet kloka ord, Erik. Det får bli slutet också på dagens juridikpodden för den här gången. Tack för att ni har lyssnat, och nästa vecka så hörs vi igen. Hej!